Svart ros av Nora Roberts i översättning av Tove Jansson Borglund, uppläst av mig, Hanna Fred Ekman. En moderplanta odlas enbart i syfte att ge sticklingar. Den kan tuktas för att ge bästa möjliga sticklingmaterial, medan en växt som odlas för prydnads skull kan lämnas i fred. American Horticulture Society. Om du vill veta hemligheter ska du söka dem i sorg eller njutning. George Herbert. Prolog. Memphis, Tennessee, december 1892. Hon klädde sig med omsorg, la större vikt vid detaljerna än hon gjort på många månader nu. Hennes kammarjungfru hade försvunnit för flera veckor sedan och hon varken kunde eller orkade anställa någon ny. Därför tog det en timme med locktången, precis som det brukat göra innan hon fick ett så bekvämt liv, för att forma det nysköljda håret i konstfulla ringlande lockar. Det hade tappat sin lyster under den utdragna, dystra hösten, men hon visste hur man kunde locka tillbaka den med olika vätskor och sköljmedel, hur man satte falsk färg på läpparna och vilka krämburkar som nöp färg i kinderna. Hon kunde alla knep. Hur skulle hon annars ha lyckats snärja en man som Reginald Harper? Lyckats förföra honom och bli hans älskarinna? Och knepen, de skulle hon ta till igen allihop, tänkte Amelia. Förföra honom igen. Få honom att göra allt som måste göras. Han hade inte kommit på hela tiden. Inte på alla dessa månader hade han kommit till henne. Så hon hade blivit tvingad att skicka biljetter till hans kontor med böner om att han skulle komma. Böner som ignorerats. Ignorerats! Efter allt vad hon gjort, allt hon varit och hon förlorat. Så hon hade inget annat val än att börja skicka biljetter till Harper House. Till det stiliga Harper House där hans bleka fru var härskarinna. Dit en älskarinna aldrig kunde gå. Hade hon inte gett honom allt han kunde begära? Allt han kunde önska sig? Hon hade pantsatt sin kropp för att få ett bekvämt hus och en tjänarstab och för grannlåten som de pärlor hon satte i öronen just nu. Ett lågt pris för en man i hans ställning och med hans kassa. Och länge hade hon också varit nöjd med detta. Bara en man och det han kunde ge henne. Men han hade gett henne mer än de bägge räknat med. Och förlusten var mer än hon uthärdade. Varför hade han inte kommit för att trösta henne? För att sörja med henne? Hade hon någonsin klagat? Hade hon någonsin vänt sig från honom i sängen? Eller kanske nämnt de andra kvinnor han höll? Hon hade skänkt honom sin ungdom, sin skönhet och, som det verkade, sin hälsa. Tänkte han överge henne nu? Vända sig bort från henne nu. De sa att barnet varit dött vid födseln. Döfött, enligt dem. En flicka som dukat under inuti henne. Men, visst hade hon känt hur det rörde sig. Känt det sparka och växa sig starkt under hennes hjärta. Barnet hon inte velat ha hade blivit hennes hela värld. Hennes liv. Sonen hon skulle föda. Sonen, tänkte hon nu, medan hon fingrade på knapparna i klänningen och de målade läpparna formade orden om och om igen. Hon hade hört honom skrika. Ja, hon var säker på det. Ibland hörde hon honom fortfarande skrika på natten, skrika efter hennes tröst. Men när hon gick till barnkammaren och tittade i vaggan var den tom. Lika tom som hennes sköte. De sa att hon var tokig. Jo då, nog hade hon hört de få tjänare hon hade kvar viska. Sett hur de sneglade på henne. Men hon var inte tokig.